Hej, det här är Marcello.
Och det här är Annika. Ni ska nu få lyssna på Annas True Story, ett exklusivt avsnitt av Big Brother-podden i samarbete med Radio Play.
Hej allihopa, eller kärsa bitches som alla vet jag brukar säga. Det är the true story, så jag tänkte berätta lite för er om mig från ganska tidigt fram tills där jag är idag. Och jag ska göra så gott jag kan så ni får en ganska bred och tydlig bild. Och det här med röd tråd är inte riktigt min grej, men jag ska göra så gott jag går och jag hoppas det ska bli intressant. Jag kan börja med att berätta redan att när jag var 4 år gammal så kom Jenny in i bilden och blev pappas tjej. Hon tog sig an mig på det absolut bästa sätt hon kunde ha gjort. Det vill säga min låtsas mamma idag. Men precis innan det så var det bara pappa för mig. Inga syskon hade hunnit få då heller. Men med tiden så fick jag en lilla syster. Och strax därefter så kom den lillebror. Världens sötaste blonda små korvar. Och jag kommer verkligen ihåg hur stor och stolt jag kände mig. Alltså det var helt sjukt. Jag var så glad att vi blev liksom en riktig familj. Precis som alla mina kompisar hade i skolan. Det var liksom pappa. Och så hade jag låtsas mamma. 2 småsyskon. Och så hade jag en hund också. En sån här japansk spets tror jag. En sån här vit fluffig. Det var riktigt häftigt alltså. Men jag kan säga strax innan tonåren. Så började jag lära känna min riktiga mamma också. Och jag tror nog att det var i den vevan. Som jag började söka mig upp till annat folk. Det vill säga hamna på villospår som vuxna människor kallar det för. Ganska svårt att förklara, men jag ska försöka. Ville alltid ha en pojkvän, trotsade alla regler som jag hade där hemma. Och det relaterar såklart till mer regler. Alltså självklart, typ skulle jag vara hemma 11:00 så var jag alltid hemma 10:45. Ja men det är sådana grejer. Om det bara var så enkelt, okej du får vara ute till 12 idag, svarar när jag ringer så svarar jag inte i alla fall. Alltså hur jävla svårt kunde det vara, men så gjorde jag. Jag tror nog att jag undermedvetet just då hade länge känt att jag var orsaken till att min riktiga mamma då och pappa inte var ihop. Så när vi blev en riktig familj, det vill säga pappa Jenny och så mina småsyskon, så måste jag nog erkänna att jag kände mig utanför. Det var ingenting jag gick skylta med, men det var en känsla och jag tror att jag kan greppa den tydligare idag. Såklart det var så jag kände mig utanför. De hade riktiga mamma och pappa och jag hade låtsas mamma och du vet. Men ja. Men från många andra perspektiv så var det ju inte så. Men det är liksom det är min story nu. Och jag minns att frågar man många andra så är det inte så. Men ja. Jag var ju liksom ett barn. Så jag valde nog att sätta mig in i den så kallade positionen själv. Alltså jag var ett barn. Jag ska resonera rätt och fel. Klart det blev lite tokigt. Men. Strulmaja, jag själv då. Härjade på och när jag var runt 15 år så träffade jag Andreas som jag kallar honom. Kan jag säga. Då gick allt med stormsteg. Och det började på Stockholm Cruising på Sveavägen. Det är som en stor bilträff. Alltså det är liksom ett, jag vet inte vad man ska kalla det, raggarkultur kallar de det för. Eller liksom ett intresse, hobby. Då samlas de massa jänkare och cruisar runt och festar och tjoar och kimmar liksom. Så då i alla fall så sprang jag och mina kompisar runt där och tittade på de här bilarna. Alltså jag minns verkligen när jag beundrade alla de här bilarna. Det var liksom gamla jänkar från 50-60-talen. Alltså mullade som fan. Det var ju V8 i varenda jäkel. Och hög musik, så här gammal rock'n'roll. Det var liksom Elvis och Wanda Jackson. Och det var redan då jag fick en inblick för det. Jag tyckte det var så jävla coolt alltså. Och de som satt i bilarna, alltså de som hängde där eller de i den där kulturen så att säga. De var så jäkla stiliga på ett så udda sätt kommer jag ihåg att jag tyckte. För mig är det en vardag idag. Men jag kommer verkligen ihåg hur jag såg på det då. Och då var det liksom alla killar. De hade liksom skinnjackor, mörka jeans som var uppvikta, kammad frisyr. Och tjejerna hade liksom prickiga söta klänningar, blommor i håret. Det var riktigt coolt faktiskt. Som man bara hade sett på film innan för mig. Så jag visste inte att det var liksom en stil som var aktuell. Så det var riktigt häftigt. Men då i alla fall så hade jag och Andreas planerat att mötas upp och gjorde det då på en bakgata liksom nära där alla andra bilar krusade runt. Han och hans kompis åkte såklart en jättefin gammal bil. Och det var en Oldsmobile 59, vit var den, med Rocket 88 kommer jag ihåg. Och det var hans. Och jag kommer ihåg att det var så häftigt. Och precis innan jag skulle möta honom så skröt jag till alla kompisar. Ah, han har den här bilen. Jag tyckte det var så jäkla coolt. Alltså redan då förstår jag liksom vad folk menar med alltså att bilar är penisförlängare. Alltså, no question about it. Men, och såklart kan jag säga att fortsättningen på den storyn var att vi blev ihop. Jag blev jättekär i honom, såg upp till han som fan. Vi var med varann hela tiden. Och han var ju liksom äldre. Och höll på med mycket grejer och sådär. Så jag fick jämt ljuga för pappa och Jenny om att sova hos kompisar. Så att jag kunde hänga med på alla fester och sånt. Som de gör, du vet. Eller var uppe sent på kvällarna. Eller det var alltid någonting på helgerna. Så jag fick ljuga hela tiden för att kunna hänga med. Så klart jag ville vara med honom hela tiden. Jag ville inte vara den här snorungen som han var tillsammans med. Som aldrig kunde följa med. Så ja, så lögnerna förekom oftare och oftare. Vill ju som sagt inte missa något. Men ja, så det var under den perioden som jag bestämde mig att jag ville bli vuxen snabbt. Alltså jag fattar inte varför jag skulle ha så jävla bråttom med allt. Liksom jag var ju bara ett barn. Det är så lätt på att säga så idag. Men det var väl just för att jag började hänga med äldre. Och jag ville bli som dem, du vet. Helst nu, helst igår. Så ja, jag gjorde i alla fall allt jag kunde. Så jag hängde med hans och hans polare. Och de var ju såklart äldre, de också coolare. Och alla de i den umgängeskretsen hade såna här coola bilar. Jag började röka cigaretter, för de gjorde det. Röda Lucky Strike, kommer ihåg att de rökte. Och då började jag också röka det. Festade med dem. Festade. Jag kommer ihåg på festerna liksom. Jag tog, det var liksom, han köpte alltid öl till oss och jag började dricka 4 öl, det var man ju dyngra och ni kan ju tänka er en liten tonåring. Och inte för att jag dricker bättre med måtta idag, men det var värre då kan jag lova. Så jag hängde verkligen på deras stil och jag älskade det. Det var riktigt coolt, jag kommer ihåg att jag skröt om det i skolan och jag visste att folk runt omkring mig tyckte det var häftigt också. Men ja, sen efter ett tag syntes detta beteende igenom såklart. Och min familj kunde inte direkt låta detta fortsätta. Så det var jobbigt. Men då var jag, cirka 17. Så det pågått ungefär 2 år. Alltså, ni kan ju bara tänka er hur jag rejsar på. 15, 16, 17. Åh, stackars mina föräldrar. Men, ja, frågar man mig då så var jag enligt mig själv vuxen. Och så såklart var jag tillsammans med killen som jag skulle ha resten av livet. Allt var bra och de var bara dumma i huvudet. Och så kommer jag ihåg också en känsla, det var, jag minns att jag tyckte det kändes mer hemma hos precis alla andra än hos mig själv. Så en hemsk känsla, jag bara, avskyr att vara hemma, fy fan. Alla regler och gnäll och bara, du vet, lyssnade inte på någonting. Men att tänka så och sen återigen tycka synd om mig själv positionen som jag satte mig i hela tiden. Det gjorde det såklart enklare för mig att flytta som jag faktiskt valde att göra då. Jag vet inte om man ska kalla det dumt steg eller dumt val, jag vet inte faktiskt, men jag ångrar det inte. Då i alla fall kan man ju säga att jag blev alltså vuxen på riktigt, scary as fuck. Men det var då jag gjorde det värsta kan man säga mot min pappa. Det var då jag svek honom rejält. Jag glömmer aldrig när jag gick, när jag skulle gå ut genom dörren med mina sista saker, alltså hemifrån då. Och då vi bodde liksom med ett radhus med en, alltså med 2 våningar. Så när jag ska gå ner för trappan så precis första sista trappsteget, det är liksom precis bredvid ytterdörren. Och där står pappa precis framför mig, så att jag måste liksom ändå gå förbi honom innan jag går ut genom dörren sista gången då, eller ja. Och han står där liksom ledsen, tårar i ögonen. Och jag kommer, alltså jag minns det, jag ser bilden så tydligt i huvudet, han står och tittar på mig. Och jag vet att jag är hans förstfödda dotter, hans lilla plutt. Men jag var liksom, jag är vuxen, de är dumma i huvudet. Alltså vad tror ni? Det var den inställningen jag hade. Men då i alla fall, det sista han sa precis när jag gick, det var verkligen att han tittade mig djupt i ögonen. Och så bara, glöm inte att det är jag som har lärt dig cykla. Det är jag som har bytt blöja på dig. Och det är han. Men, ja. Alltså idag kan jag ju helt ärligt säga att han kunde inte riktigt ha tagit hand om mig bättre än han gjort. Och jag är så jäkla stolt över honom som pappa. Alltså. Riktigt cool snubbe, måste jag säga. Ja, det är känsligt. Känslor. Sen i alla fall så började gymnasiet. Och jag och den här Andreas gjorde slut. Såklart det inte var lika intressant och häftigt och spännande att hänga med honom när jag kunde göra exakt vad jag ville och inte hade någon som hela tiden ringde och gnällde på mig. Of course. Så då flyttade jag runt alla mina saker hos min riktiga mamma bland annat. Hos polare, pojkvänner som jag växlade. Alltså jag bytte pojkvän hejvilt. Och jag vet inte varför det var så. För jämt liksom så kom vi för nära varann och det är lite det jag tycker var läskigt. Så började vi bråka och så gjorde man slut och så hittade jag en ny pojkvän snabbt. Men sen i alla fall så började jag gymnasiet och jag och den här Andreas gjorde slut. Då började jag flytta runt alla mina saker hos även min riktiga mamma, hos polare, pojkvänner som jag växlade så snabbt. Fattar inte varför jag gjorde det egentligen, men det var väl liksom när man kom vara nära, då började man diskutera, dividera, så gjorde vi slut, skaffade en ny pojkvän lika snabbt igen. Och jag tror att det gick hand i hand med att jag hela tiden ville ha stimulans, hela tiden ha någonting att göra, hela tiden ha någon eller något som distraherar mig, för att annars börjar man bara tänka på sig själv och ja. Jag ville verkligen inte belasta någon alls heller med mina problem och tror fan jag lyckades jävligt bra med det, hålla allt för mig själv och inte liksom att någon skulle behöva bry sig om mig eller ta hand om mig. Det var riktigt jobbigt kan jag säga. I vanliga fall så har man alltid någon att luta sig tillbaks till och men jag ville inte det. Jag var ju så inställd på att jag var vuxen, jag klarar mig själv. Behöver inte någon. Jävla stolthet alltså. Men samtidigt som jag ville börja tjäna pengar, återigen bli vuxen snabbt. Fattar inte varför jag hade så jävla bråttom. Men då i alla fall så gick jag i skolan. Och jag visste att alla alltså tankar som min familj, lärare hade om mig och även kompisars föräldrar hade om mig. Alltså de var inte höga kan jag lova. Jag som hade stuckit hemifrån, liksom, hur ska det gå för henne? Och vad var jag för storasyster liksom? Vad är det för jävla förebild? Men jag visste att tankarna gick så och pratet gick så. Men jag lovade att jag skulle i alla fall visa dem att jag klarar mig själv. Och att det inte liksom kommer gå ut för bara för att jag har gjort mina egna val och valt att följa dem. Så jag tror att det är det som mycket hänger ihop med min stolthet. Att fuck off, här ska ni få se. Alltså, men jag klarar mig själv. Det behöver inte vara synd om mig för att jag går själv liksom. Men då, alltså jag tog studenten med bra betyg. Inte hög frånvaro någonsin faktiskt. Under tiden när jag gick i gymnasiet så hade jag alltså jobbat som lokalvårdare, det vill säga städat på både Swedbank, Kappahl och även Silja Line. Och det gjorde jag liksom på morgonen innan skoltid och efter skoltid. Och sen samtidigt så skulle jag hinna hänga med pojkvän som jag alltid hade, polare och så var det fest på helgerna. Det var liksom, jag ville hela tiden ha någonting att göra, jag ville ju vara vuxen. Så jag körde på ganska bra. Och trots att jag redan då hade svikit pappa så gav jag liksom inte upp. Kämpade, eller alltså jag kämpar än idag. Hårt som fan att ändå kunna visa liksom att det här är min väg som jag har valt och veta att han ändå är stolt över att jag klarar mig så bra. Alltså, inte allting jag gör men ändå kunna blicka tillbaka. Och jag är väldigt noga med att leva mitt liv precis som jag vill och inte påverkas för mycket av andra. Det ska liksom vara väldigt unikt. Alltså sen kan man ju ifrågasätta vad jag har för självbild, vad mitt mål är och alltså själva helheten och vad jag ser mig själv om 10 år. Men fram tills idag så har jag gjort alla mina val utifrån mitt hjärta och det har gått på precis alla möjliga sätt kan jag säga. Men på min långa, vad som man kallar det, guppiga väg så har jag mött så himla mycket människor. Alltså träffat så många i så många olika situationer. Ja, sjukt många. Och inte kommit dem för nära heller. Men ja, som jag säger, jag tycker det är läskigt. Så jag är hela tiden på jakt. Nytt folk, nya människor, fart och fläkt. Det ska liksom gå i 180 hela tiden. Ha det bra, hej, vi ses sen. Liksom. Nästa, du vet, jag älskar att vara bland människor. Och den här, det blir en snabb, positiv energi. Bra eller dåligt, jag vet inte. Men ja, och här sitter man liksom i Big Brother-husen, ni fattar ju. Jag som tycker det är läskigt att komma människor nära. Alltså det låter ju typ dubbelmoraliskt. Men jag tror att det är det som är grejen, att jag sätter mig i situationer för att göra det jobbigare för mig själv. För att sätta högre press på mig själv. Jag vet inte varför. Det är väl just för att jag är rädd för att misslyckas och jag har för höga krav. Eller jag har höga krav kan man säga. Och jag vill verkligen inte misslyckas, liksom riskera att få höra hur fel man gjort och så vidare. Men ändå ska jag sätta mig i de här konstiga situationerna. Alltså det är typ komiskt. Jag vet inte. Ja, jag vet inte. Jag ser det i alla fall som att sätta hård press på en själv. Och jag ser det som något jävligt bra. Sen också att jag ber med mig att det är läskigt och svårt att släppa in folk och visa uppskattning och ge kärlek när jag får så mycket fint av alla nära. Jag fattar inte. Jag har svårt att se än idag vad jag faktiskt tillför till dem. Och liksom hur lyckas jag behålla så jäkla bra vänner? Det är det. Alltså jag ser inte det. Jag får höra att jag gör det väldigt ofta. Jag får bekräftat alltså mycket positivt i mig själv. Men jag har svårt att se det själv. Är det verkligen så? Eller säger om det för att jag vill höra det? Varför? Jag fattar inte mitt tankesätt där. Men det, jag måste börja lära mig att se liksom att fan, jag är ändå schysst. För jag tänker på dem hela tiden. Jag vill att de ska må bra. Och när de berättar någonting bra om dem själva till mig så blir jag glad. Men jag känner aldrig, i mitt huvud så tänker jag liksom, oj, jag är så jävla glad för det jag skulle. Fan vad kul liksom. Alltså, fan vad bra. Samma sak med alltså folk som jag har lärt känna nu sista 2 månaderna. Man blir glad för deras skull. Men visar jag det? Vet de att jag tycker det? Det är det där jag tycker är svårt att veta. Att nå ut till 100%. Samma sak när jag har haft en pojkvän. Jag tror att det är där jag har misslyckats. Att jag får alltid höra, men du visar ju inte. Du säger ingenting vad du känner. Ja, men jag känner fan. Titta i mitt huvud. Det är liksom, jag vill, men jag får inte ut det. Det är som att sitter en spärr. Ah, jag fattar inte. Eller? Men däremot, jag kan säga att jag ser mig själv som en exemplarisk glädjespridare. Alltså generellt, göra folk glada, att folk ska le. Det vet jag att jag ger. Men alltså vadå, är det allt då? Mer då? Vad gör jag mer? Vad är det? Men, och det är också så här, du bekräftar sig behov. Ja, men jag vill veta, fan. Eller jag vet inte. Men jag vet att jag gör folk glada. Jag gillar att vara i en sån energi själv. Så det är viktigt att man tillför mycket glädje och den positiva energin själv. För då får du det tillbaka. Så det handlar om att sätta sig själv i den situationen. Men ja. Och sen att varför ska jag jämt känna att jag kunde ha gjort bättre. Kunde ha gett mer. Alltså och så. Fast jag har bra inställning till det mesta. Så i efterhand så bara fan jag kunde ha gjort det. Alltså jag tar ganska lätt på saker. Men ändå sätter jag som press på mig själv. Ja, ni hör ju liksom hjärnspöken deluxe. Men, det är ju det här. Det är därför jag är det här idag. Och ja, vad ska man säga? Det är jävligt tror jag att jag är långt kvar på resan. Jävligt mycket kvar att lära. Ja. Och sen ett exempel också som jag kan ge. På liksom att när jag ger mig fan på något så ska jag klara det. Jag ska liksom inte misslyckas. Alltså jag ska inte misslyckas. Och det är till exempel som när jag tog mitt körkort. Alltså herregud säger jag bara. Det började med att jag gick en intensiv kurs. Att jag bestämde mig för det. Och det var liksom, jag skulle helst ha körkortet på en dag. Och jag vet att många liksom övningskör en gång i veckan, studerar lite. Men jag skulle göra det på snabbast möjliga sätt. För att annars blir det för mycket distraktion på vägen. Du vet, fokus på en sak. Så då gick jag en intensiv kurs i 5 dagar i Enköping. Och jag jag kunde ingenting, vad fan. Visst, det hade hängt mycket med folk, det var bilar och det var jänkare. Men fan, jag kunde ingenting. Så det var liksom bara hålla käften med en gång skulle lyssna på körskolläraren. Gjorde precis som jag hade tillsagd. Och det gick hur jäkla bra som helst att köra. Imponerande faktiskt. Men det var ju bara för att jag verkligen ville det. Och sen så var det dags att skriva. Jag kommer inte ihåg om jag skrev teorin först eller körde upp. Men jag vet att uppkörningen, den klarade jag på första. Inga problem. Jag var så jävla glad. Alltså, helvete vad nöjd jag var. Det var verkligen så här, in your face. Just också för att kunna visa pappa och alla som tänkte det hela tiden att ja, hur ska det gå för henne? Hur ska hon klara det här? Men uppkörning på första, då var man jävligt stolt. Stod på en pedestal i flera veckor. Typ. Men teorin, alltså helvete. Jag skrev första teorin. Kugga, jag kommer inte om i poäng. Man ska ha 52 minst. Jag fick väl typ 40 kanske. Ja, åker hem och gråter. Gick åt helvete. Skrev efter en vecka igen i Stockholm då. Kuggar igen. Alltså fast jag hade inte pluggat mycket, jag tyckte bara att jag kunde det. Öppna boken och kolla på de här övningsgrejerna och var så men jag kan det. Fast jag kunde det inte. Nu hade jag väl för höga tankar om mig själv bara för att jag klarade körningen. Men jag tror jag skrev 2 eller 3 gånger i Stockholm, klarade inte. Så bara helvete. Och så hade jag bara 2,5 veckor kvar och klara skrivningen för att få körkortet. Annars skulle jag behöva göra om hela skiten. Så åkte jag runt, så jag fick åka till Jönköping, skrev en gång. Sen åkte jag till Sävsjö. Och nej, precis innan Sävsjö var jag sist. Så åkte jag till Jönköping vid 2 tillfällen och Nässjö. Och där hade jag skrivit 6 gånger. Kuggar. Alltså det är ett jävla skämt. så hade jag en gång kvar. Då var man hemma och bara, det går inte, vad ska jag göra? Och bränt hela lönen liksom på tågbiljetter runt hela Sverige för att klara en jävla teori liksom. Men då hade jag en skrivning kvar, sista. Och det var jag visste att klarar jag inte den här skrivningen så kommer jag inte hinna, då kommer jag inte klara av att ta körkortet för då går tiden ut. Då hade jag det nere i Sävsjö, det är ju typ Småland tror jag. Så jag åker dit med första morgontåget från Stockholm. Sen 03:45. Skitpigg och glad var jag. Skittaggad. Not. och själva där det där trafikverket eller vägverket var jag skulle skriva provet. Först åker man byta tre tåg. Sen ska jag ta en buss in i skogen till en fordonsgymnasium. Alltså mitt i skogen i ingenstans. Jag hade inte ens mottagning på mobilen. Skriver teorin. Och då hade jag skrivit teorin så många gånger så att du liksom kunde ju typ provet utantill. Och jag klarade det! Jag tror jag fick 54 eller 55 poäng. Jag var så jävla glad. Du vet verkligen så här. Alltså jag bara släppte 300 kilo från mina axlar och bara, in your face. Och ni kan ju tänka om det första var jag ringde. Det var såklart pappa. Klarade det! Och liksom, ja, man ska, jag slutar fan aldrig förvåna mig själv att lyckas med sådana saker som känns omöjligt så många gånger. Så det känns jävligt bra. Hur som helst. Sen så tänkte jag också berätta, alltså från det ena till det andra. Om något, vad ska man, jag vet inte om man ska kalla det traumatiskt eller overkligt eller läskigt eller, ja, jag vet inte. Men det är några två saker som jag varit med om. Som jag också tror har påverkat mycket vem jag är idag. Varför jag är som idag. För det är liksom två viktiga saker som har hänt på vägen. Ja, som påverkar mitt så kallade tuffa psyke man har hit och dit. Och det första som hände av de här två grejerna, det var, då var jag 11 år. Var jag hemma hos min moster. Petra då. Så det var jag och Petra. Hemma i lägenheten. Väntade på hennes pojkvän. Jag blev typ skakad av att tänka på det. Hon var väl, var hon då 16-17. Jag var 11. Sitter vi och väntar. Vi sitter och umgås liksom i rummet. Pratar skit. Målar naglarna. Kommer inte riktigt ihåg vad vi sysslar med. Men det var väl någon sån här tjejgrej. Så knackade på dörren. Så hon bara, men nu kommer han liksom. Så jag sitter kvar i rummet. Hon går och öppnar dörren. Och då hör jag bara klick så här. Så bara, inga telefonsamtal. Hör jag. Alltså hon har berättat hur det såg ut liksom. Och då hade två killar. En när hon ställde sig med en pistol mot hennes huvud. Och jag bara, shit. Sen kommer hon in i rummet. Sätter sig bredvid mig. Och så tittar de på båda. Så vi sitter liksom på golvet då. I skräddare eller på knä. Med händerna upp i luften. Så här, precis som på film. Vet, upp med händerna. Skitäckligt. Och så står han med den här pistolen eller revolver eller vad det var mot oss. Och bara, inga telefonsamtal. Vi bara, kollar varandra och bara, nej. Så springer han ut, rycker sönder telefonen. För det var en så här med sladd. Alltså inte trådlös, utan en sån som gick in i väggen. Sen slet han sönder. Gick tillbaka, står och kollade på oss. Jag kommer ihåg, det såg så jävla äckligt ut. De hade alltså sån här rånarluva. Och jag kan ingenting om vapen. Men då står han så här, riktar mot oss. Svart, och så var det som en guldring längst fram. Kommer ihåg. Och det var det han gjorde. De kollade i alla rum och sen sprang de därifrån. Lämnade ytterdörren öppen. Helt sjukt. Så jag kommer ihåg att vi satt kvar sedan en stund. Och hon bara, rör inte du vet. Jag bara, nej. Sitter där och sen efter, jag vet inte, det kändes som 10 timmar. Men det kanske bara var 5 minuter som vi satt så efter de hade dragit. Och då går hon och stänger dörren, kollar telefonen. Sen tar mobilen och ringer polisen. Och vi sitter och blir intervjuade av polisen liksom. Ja, det var rätt sjukt. Så jag kommer ihåg när de pratade om det i skolan och berättade liksom vad jag hade varit med om. Men jag tog det inte så hårt. Men jag tror att ja, det handlar nog om hur jag tar in saker. Ja, det var det. Men efter det så har det verkligen inte varit någonting mer. Det var verkligen bara den gången. Och helt oförklarligt liksom. Varför? De måste typ ha gått hem till fel person. Kalla fail. Hur som helst. Så sen också en till grej som är också så lite äckligt med bomber och granater om man ska kalla det. Det var på mitt jobb vid T-centralen på en restaurang. Jag vet inte om det är ungefär 3 år sedan, ganska exakt. För det här var november, december. Och då är jag och en tjejkompis står och jobbar. Det är lördag. Vad kan klockan ha varit? 5, 6. Det var innan 6 i alla fall, så mellan 5 och 6 tiden. Det är fullt med folk i restaurangen. Det är liksom folk julshoppar och de ska äta. Och det är så mycket att göra. Men vi sprang runt, var glada, kämpa på. Hade jättemånga gäster att ta hand om. Och det som händer, det är att jag springer in bakom baren för jag ska gå in i köket. Och så hör jag bara, alltså, BAM! Alltså en stor jävla bomb. Det bara skakar till under fötterna. en hård jävla smäll. Du vet, alla vinglas, allting bara skakar till. Och då jag bara kollar ut på matsalen med alla gäster. Bara, vad fan var det som hände? Och hon jag jobbar med fattar inget. Alltså, hon var nog mer i chock än vad jag var. Så hon sprang in till köket. Och jag springer direkt ut. För man såg, han ser liksom för en tiondel sekund hur det löst till precis utanför restaurangen. Så då går jag ut, kollar och alla gäster springer med ut. Alltså så här hysteriskt, typ Titanic när alla bara "Wah!" Så alla bara springer ut. Och jag var alltså den första och då är det liksom precis utanför restaurangen 15 meter till vänster. Eller 10-15 meter. Då ligger en kille, självmordsbomber som vi kallar han i tidningarna. Då ligger han där så han har haft en ryggsäck på sig och liksom från naven upp till huvudet så var det helt sprängd. Så han har gått med en ryggsäck där han har liksom sprängt sig själv. Och vet, jag bara står och tittar och bara... Vet, alla gäster, alla bara springer därifrån. Det var så sjukt. Och sen också, jag kommer ihåg det jag reagerade på. Det var fotografer, alltså de var på plats innan alltså restaurangen var tömd på människor. Fattar ni vad snabbt de var på plats och bara klick, 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 klick. Och jag bara står och bara, helvete, backar. Det kom ambulansen, du vet, polisen spärrar av. Och de säger åt oss till att dra därifrån på en gång. Så min chef, all personal, står liksom lite längre bort. Så att vi fortfarande ser vad som händer när polisen är på spärrar av och det. Och då kör de fram med en sån här radiostyrd bil för att typ röra den och se om det fortfarande är någon bomb som kan utlösas. Jag kommer att jag står och kollar. Jag ringer pappa. Han bara, jag sitter och cyklar på gymmet liksom. Vad fan är det frågan om? Och jag bara, jag har sett en människa typ sprängt ihjäl sig. Alltså det var så sjukt. Sånt man ser på alltså, kanal 4 på nyheterna nu vet. Det var liksom så jävla sjukt. Men det var inga fler bomber och efter ett tag, för de hade spärrat av liksom gatorna runt omkring också. Så vi fick stå just innanför den där inspärrningen, eller utanför inspärrningen i typ 2 timmar. Ungefär 2 timmar sen fick vi lämna platsen. Helt sjukt. Det är liksom... Att, vet, när jag förklarar för folk, när jag berättar liksom, om självmordsbomben och det som hände, att, vet, nej, och just den kvällen också, jag kommer ihåg när jag skulle gå på toa själv, vet, man satt och ryckte så här för att man var rädd för att bli skrämd. Det tror jag är någonting också som sitter i idag. Man är, jag vet inte vad man är rädd för eller hur mina tankar går, men alltså jag har verkligen upplevt någonting som många andra faktiskt upplever kanske dagligen, men som många andra inte har någon aning om hur det är. Och jag tror att det är obeskrivligt. Hur som helst, från det ena till det andra igen, så kan jag berätta någonting roligare. På tal om min moster där då, Petra då, som var med när vi blev pistolhotade när jag var 11 år. Och hon var ju liksom min största förebild när jag var mindre. Alltså hon var så cool för mig. Alltså hon var ju 5-6 år äldre än mig. Så var ju så perfekt ålder att se upp till också. Älskade att umgås med henne. Alltså jag tyckte hon var stencool. Det liksom... Ja. Och jag vet att mina kompisar tyckte det också. För att jag hade ju någon äldre tjej att gå efter. Och i min umgängeskrets så var det så många som hade storasyster. Men, och det är liksom en av anledningarna till varför jag hade så bråttom också att växa upp. För jag ville ju snabbt bli som henne. Alltså äldre och tuff. Men det jag skulle säga med min moster också, som är ganska kul. Det är att där, alltså redan då i tidigt tonår. Och hon hade ju massa tatueringar över hela ryggen. Och, så det var liksom redan då som jag såg det som något coolt och som jag ville ha. Såklart, eftersom jag såg upp till henne. Ja. Och jag var typ 14. Jag började liksom fatta liksom, okej, tatueringar, det är coolt. Det är liksom en stil och hon är häftig. Så strax när jag fyllde 18, alltså det vill säga några år efter att jag fick inblick för det här, så åkte jag faktiskt till en studio. Sa att jag var 18, fast jag bara var 17. Och så minns jag att jag låg och pratade om körkort. När jag blev tatuerad just för att låta vuxen. Liksom, nej men jag har mitt körkort och du vet gymnasiet snart över. Du vet, så här. De bara, men liksom, har de redan bestämt sig för att tro på att jag är 18 och tatuerar mig? Så sitter, alltså de skiter fullständigt i det. Men jag kommer ihåg att det var så kul att jag pratade om det. Liksom. Men första tatueringen i alla fall, det blev en varsin stjärna på höftbenen. Jag tror det är höftben här nere liksom, på varsin höftsida. Ifyllda med svart och rosa färg. De är fortfarande fina än idag faktiskt. Och jag kommer ihåg att betala 1000 kronor. Alltså jag, och så känslan när jag gick ut därför. Jag kände mig så jävla cool, så jävla crazy. Kunde ringa till så många liksom poler och bara, tatuera mig. Du vet. Jag tror jag hade någon enstaka i min ålder som också redan hade gjort det fast de inte hade fyllt 18. Men det var Det var coolt. Och känslan också. Jag var ju liksom så inställd på att det skulle göra ont. För det var ju liksom tatuering. Det är liksom en badass thing. Alltså, kommer jag ihåg det titeln liksom. Så, men när hon satte nålen i mig och började tatuera så var det som att... vadå? Vad var det här? I slutet när man var färdig och torkade av, som jag tycker än idag. Det gjorde jävligt ont. Men över förväntan att det gjorde inte så jävla ont. Och direkt efter det ville man ju bara köra på mer. Det var ju precis vad jag gjorde liksom. Och jag kommer inte ihåg i tur och ordning så där. Men det var liksom alltså väldigt tätt, alltså strax efter... som jag lät polare som hade köpt tatueringsmaskiner och hade hemma. De var inte alls duktiga på att tatuera. Men jag lät dem köra på liksom. Och sen, alltså även om jag idag bara går till proffs. Alltså det vill säga mina polare som jag känner idag som är superduktiga. Med realism och, alltså det är konstnärer. Alltså så jämför man med vissa andra mina tatueringar. Man bara, men hallå, vad är det för något? Är det en cover-up på en cover-up eller? Alltså jag ångrar ingenting. För att alla av dem är minnen. Och... det är också, de har gjort min utsida lite. Och den är jag jävligt stolt över. Så, nej, men det är kul, det är minnen. Och jag tror faktiskt att det hänger ihop lite med alltså varför jag gillar att tatuera mig. Just för att jag känner liksom att jag unnar mig någonting. Vissa går till frisören och vissa går och tar massage ofta hit och dit. Vissa gör allting. Men just för mig så är det här att jag tycker att jag unnar mig någonting. Känner mig fin efteråt. Och att det gör lite ont. Alltså, vissa gånger då ligger jag och bara, jag vill klara det snart fast jag vill göra det liksom. Men att det gör ont, smärta är lite av själva grejen. Alltså känna att man lever. Och ja, vad ska jag säga? Jag älskar liksom att köra på med så mycket färg som jag gör på kroppen. Jag tycker det är skitsnyggt. Det är ett val som jag har gjort nu. Ja, jag älskar det. Och jag tycker det är unikt. Alltså alla vi människor är ju unika. Men... ja, men jag tycker att det är unikt på mig. Och andra som är... alltså, när jag hänger med andra som är fulltatuerade så ser ju fortfarande alla olika ut. Och det är det jag tycker är så häftigt. Jag brukar säga att jag tycker det är kul, fint och rörigt att titta på. Precis som min personlighet, faktiskt. Och ett citat som faktiskt passar nu, som jag vet att många använder sig av, vet, som ibland har som status på Facebook och sådär. Det är det här citatet att... vad heter det? Your body is your temple and that's why you have to decorate it. Jag tycker det passar så bra in på mig och ja, de flesta. Det är verkligen så. Your body is your temple and that's why you have to decorate it. Jag tycker det är jättefina ord. Och sen också så mycket positiv respons som jag fått och även fortsätter, alltså än idag få höra av att ha liksom den här looken med tatueringar överallt, ansiktet hit och dit. Alltså det är mycket mer faktiskt än vad jag trodde. Och det känns, alltså det är sjukt kul ska ni veta. Självklart kommer mycket negativt också, men när det kommer till det här så tar jag självklart in det positiva. Det ger så mycket mer. Det är så kul att folk vågar liksom stanna till och bara, fan vad coolt liksom. För det är jävligt udda. Eller, idag börjar det bli mer vanligt, men det är fortfarande lite så här tabu-ish. Ja. Alla är ju ändå unika på våra sätt. Och ja, jag börjar faktiskt verkligen älska mitt egna sätt och det känns fruktansvärt bra ska ni veta. Den värsta boosten. Men ja, alltså jag har ju mycket kvar i livet och fortfarande många fler människor, många platser kvar att möta och alltså sjukt mycket kvar att lära mig och utveckla mig själv. Men alltså hittills så kan jag ju ändå blicka tillbaka och vara stolt över min egna resa och längtar liksom fortfarande efter att få fortsätta den, köra på. Liksom från början fram till idag. Och vad jag tror framöver. Alltså jag är typ ivrig att fortsätta. Fortfarande. Jag vill inte bli äldre och gammal. Men jag vill fortsätta leva livet. Det är liksom... det är det vi gör. Det är helt underbart. Det är... ja. Men sen också ska jag erkänna en sak innan jag säger bye bye. Det är att jag inte riktigt vet vad nyckeln till att lyckas är. Många kan ju fråga det att de vet ditt mål hit och dit. Men jag tror att det jag vet hittills är att man ska våga göra fel. Våga ta för sig av livet. Alltså ta för dig. Och alla möjligheter som finns. Och liksom inte till exempel tro att 1 miljon kronor ska serveras på ett silverfat i alla fall. Hell no. Och sen också har jag lärt mig att behöver man hjälp på vägen mot sitt mål. Eller det man gör. Så är det faktiskt inte mer än rätt. Att stanna till och be om hjälp av sina nära och kära. Det är det de är till för. Och det är det jag är till för mina nära och kära. Det börjar jag lära mig nu liksom. kanske är sent. Jag kanske är sent ute, tidigt ute, men det är väldigt nytt för mig att faktiskt lära, veta att jag kan stanna till, be om hjälp, gråta på någons axel. Jag behöver inte göra allt själv. Jag är liksom inte stor och stark Adolf. Det är typ ingen, förutom han själv då. Ja, vad ska jag säga? Det är här jag står idag. Och jag har precis som er hela världen framför mina fötter. Och vad fan ska man? Det får vi ju se. Ja, våga få vinna alltså. Kör bara. Alltså jag hoppas verkligen att jag har fått en inblick nu. Kort och gott. Jag stammar och slöddrar när jag pratar. Men ni har nog hajat upplägget här. Det känns bra att få prata om det. Jag är väldigt glad över min egna resa. Det handlar inte om att jag ska stå och tycka synd om mig själv. Eller... ja, nej, det känns jättebra. Och sen också så tänkte jag att ni ska få höra en låt. Lite av en låt. Precis som många andra tjejer så vill jag gifta mig. Och det ska vara bröllop och man ska dansa på bröllopet och man ska skaffa barn. Det är liksom en av mina stora drömmar. Och när man gifter sig så har man en låt som man dansar till. Du vet, den här bröllops... ja, precis efter liksom ceremonin och det. Och jag tänkte att ni ska få höra den. För att den låten har jag... alltså det har varit samma låt alltså som jag bestämmer för sedan jag var 15 år. Sedan jag träffade den här killen Andrea som jag nämnde. Jag säger än idag, när jag gifter mig, när jag dansar med min man, så ska jag ha den här låten. Den är jättegullig, den är från 50-talet. Men jag blir jättekär och tycker att den är jättegullig när jag hör den. Så får ni höra så bra allihopa, och jag hoppas ni gillar låten. Ciao! Hey, hey, pop.
Fler podcast från deltagarna och den officiella Big Brother-podden med mig, Marcello och
Annika
hittar du på Radio Play.